Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Saver. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Där kan du nu lyssna på avsnitten en dag tidigare, alltså redan på torsdagar. Dessutom finns där redan nu 4 avsnitt av den här säsongen. Så gå in och lyssna antingen på podplay.se eller i appen Podplay. Det här avsnittet ska handla om swingers. Hur fungerar det att leva i en relation där man bjuder in till sex med andra? Och vad finns det för fördomar? Vi har träffat Anders och Pia som länge levt ett familjeliv tillsammans.
Och där hände det saker som gjorde att vi tog steget in och hade sex med andra.
Det är mer att kunna möjligheten att berätta vad man kanske vill pröva den kvällen eller vad man absolut inte vill vara med om.
Precis som i vilken annan tillställning som helst. Vem lite gladare, lite öppnare och mycket naknare.
Vi pratar också med Inga Tidefors, professor emerita i psykologi med inriktning mot sexologi. Vi är nyfikna på hur och varför våra sexuella drivkrafter kan skilja sig så mycket.
Det är viktigt att inte moralisera så länge vi inte gör varandra illa och att alla människor har ett spänningssökande beteende inom olika sfärer. Och ja, tror jag då att detta är ett sätt hos människor att ändå både kicka igång sin sexualitet och bevara tvåsamheten.
Det har väl funnits en tanke för väldigt länge sedan om att blanda in eller bjuda in flera i vårt sexliv.
Anders och Pia heter egentligen någonting annat. Och för att bevara deras anonymitet har vi även förvrängt deras röster. De beskriver sin väg in i swingerslivet som en långsam förändring. Här hör vi Anders.
Men då för att säga 25 år sedan. Mm. Då var det ju rätt komplicerat alltså. Och hur skulle man göra? Då handlade det väldigt mycket om att sätta in annons i någon här tidning eller liknande. Och då kändes steget ganska stort och så. Det blev mer en kanske en dröm då som vi inte förverkligade då. Och vi var ju samtidigt yngre och kanske inte lika erfarna.
De får barn tillsammans och sätter planerna på paus. Men när barnen är tillräckligt stora får de mer tid till varandra och börjar resa, gå på konserter och festivaler.
Och där hände det saker som gjorde att vi tog steget in och hade sex med andra. Det vill säga att vi var på en festival och blev erbjudna att ha sex med ett par vänner. Och vart lite överrumplade då när vi fick frågan första gången. Så att vi tackade faktiskt nej, men sen så gick vi hem och pratade igenom det och bestämde att vi ville gärna träffa dem lite senare när vi var redo. Och det gjorde vi. Så det var vår första. Men då visste vi kanske inte om att det här var ett singes liv. Och det var lite så här vi höll på några år med att träffa det. Framförallt de vi hade träffat. Tills ett par som vi hade varit några gånger bjöd med oss på en riktig singesfest. Då förstod vi att det fanns, jag kan säga, ett helt annat liv att leva. Som handlade om betydligt mycket mer än bara ha sex med andra personer. Vi trodde att det var det som var det mest spännande. Men vi har ju lärt oss med tiden att det är ett socialt liv som är fantastiskt. Och som skapar oerhört mycket vänskap och
glädje.
Ett sätt att tänka om swingers, det är ju...
Vi hör Inga Tidefors, professor emerita i psykologi med inriktning mot sexologi. Vi undrar hur hon skulle beskriva begreppet swingers.
Att till motsats från det man kallar sexuell anarkism, som är frihetsuttryck, så är ju swingers ganska mycket inriktad på att behålla tvåsamheten, alltså paret som en grundläggande bas, och träffa andra par för att utöva sexualitet.
Pia beskriver det som att steget in i den här nya världen också har stärkt dem som par.
Dels är det väl att vi kommunicerar ju mera än vad vi kanske gjorde innan vi började med det här. Man är liksom mer som en öppen bok. Och vi pratar alltid igenom innan och speciellt efter vi har varit iväg på någonting. Vad som är bra.
Och de exempel där det inte går bra, vad är det då som de liksom har missat i sin kommunikation oftast, upplever ni?
Jag tror är att det är en som vill mer än den andra. Och den andra följer med för att vara snäll eller ställa upp eller någonting. Så att då är man ju inte alls på samma våglängd. Och då är det väldigt svårt att försöka hitta någonting. En del verkar ha gått in i det här för att försöka rädda något, kanske ett äktenskap eller en relation eller något som inte, där man liksom försöker lösa sina kanske konflikter eller så genom att gå in i den här världen. Och då är det väldigt svårt att det ska fungera.
Hur många kan man säga att det rör sig om ni träffar?
Ja, det är många, men det är hundratals per år. Så är det ju. Mm. Men det är ju samma personer. Och sen kommer det till några som kommer in i de här nätverken.
Så hur går det egentligen till när man vill träffa andra par?
Vi har ju barn som bor hemma. Det är det svåra. Det är en utmaning. Vi måste åka iväg när vi ska göra någonting. Vi har svårt att bjuda hem folk. Vi bjuder hem våra singelsvänner som vanliga vänner. Det kan vara ett födelsedagskalas, det kan bara vara middag, det kan vara bara umgås inför för vår barn. Men jag tror det är betydligt tuffare när man har yngre barn, naturligtvis. Det är svårare att planera då, och när man behöver barnvakt och så vidare. Det har ju vi passerat.
Hur många skulle ni säga är swingers i Sverige? Vet ni någon siffra?
Jag tror att utifrån de nätverk som vi är med i så skulle jag kunna gissa att det är inte är det vi kallar för swingers. Alltså. Det är fyrsiffrigt men det är inte femsiffrigt. Så att några tusen skulle jag vilja säga som finns i de här nätverken. Det är inte alls ovanligt att vi kommer med i en ny Facebookgrupp som har bildats. Någon av våra vänner tycker att vi ska vara med, och så när vi kommer in i gruppen och ser vilka medlemmar det är så nästan hälften känner vi till vad det är för några.
Snittålder?
Mellan 40 och 50.
Att vara swingers, det är mer en samhällelig konstruktion. Tvåsamheten äktenskapet som paradoxalt nog, tänker jag, vill bevaras. Men man vill också ha den sexuella dimensionen. Och då väljer eller söker man sig till något möjligt sätt att få utlopp för den sexuella aspekten.
Pia och Anders berättar att man vanligtvis anordnar fester med både andra par men också med singlar. De själva är iväg på en tillställning i snitt varje helg.
Väldigt mycket som en vanlig fest. Man träffas,
minglar lite,
dricker lite bubbel, kanske äter en liten buffé. Sen pratar mer. Sen börjar man dansa, fast man klär av sig när man dansar. Och dansen är mer horisontell än vertikal. Och så minglar man. Och sen så har man...
Dansar man lite till.
Dansar man lite till och så pratar man lite.
Sover över.
Ibland sover man över och så äter man frukost. Och så kramas man och så åker man hem. Så att, alltså det är precis som i vilken annan tillställning som helst. Men lite gladare, lite öppnare och mycket naknare.
På festerna har man ofta speciella lekrum.
Så när man leker eller har sex sammans, så då gäller det att ha fokus på det. Då kan man inte sitta och prata om vad det kan vara.
Vad man ska ha till middag eller vad man gjorde förra veckan.
Eller vad som händer, hur det är på jobbet eller ja, vad som helst. Så att, då vill man ju gärna skilja på det. Så att, och man vill ju göra både och. Man vill vara både social och så vidare. Så då inrättar man ofta lekrum. Ja, där man kan skydda möbler och så vidare från det som, ja, vindmedel och andra saker som kan skita ner möblerna. Och då brukar man kalla det för lekrum. Och det kan ju vara olika typer av leksaker som man har där. Det kan vara gungor och det kan vara speciella fåtöljer och så vidare om man har det. Och sen så har du den, ja, vanliga... soffan där man sitter och pratar på dörren.
Hur många brukar vara på en sån fest då?
Så hemmafester så är det ju upp till 20 personer ungefär. Va? Det beror lite på hur hemmet är. Va? Men om vi åker på de stora träffarna, nätverksträffarna, då kan vi vara uppåt 60-100 stycken och så vidare.
Hur många brukar det max vara i lekrummet då?
Ja, jag har varit med om att det var inte 60-70 stycken i de här stora festerna. Och på hemmafesterna, ganska typiskt när det väl någon har brutit isen, då går de flesta in direkt i lekrummet. Så då kan nästan hela partiet gå in i lekrummet till början med. Och då kan det vara 20 stycken. Det är ju inte så att 20 stycken ligger en hög, men det kan nästan hända ibland. Det kan vara spännande i sig.
Har det hänt någon gång att det eskalerat liksom under någon sån här fest som man nästan har velat tillkalla hjälp utifrån samhället?
Nej, inte vad jag känner till.
Inte på något som vi har varit med
inte på grund av osämna, utan det har varit olyckshändelser, det vet jag inte. Men inte på grund av...
Vad kan det vara för olyckshändelser?
Nej, men det är att någon har bränt sig eller något sånt där. Eller...
Ja. Man behöver läka vård.
Ja. Det brukar vara långt från att man har börjat tills festen är över. Så är det.
I perioder.
Ja.
Det är som i perioder, helt enkelt. Så blir det vikting sen och brukar det vara också.
Men alltså, det är klart det beror på gästerna. Det är gästerna som gör festen och det är samma sak här. Va? Det klickar inte alla gäster, då händer det inte så mycket den kvällen. Då kanske man mera har sex med varandra och lite med någon som man känner sedan tidigare. Då kan det bli lite stilt. Men det vanligaste är ändå att det lossnar. Och så...
Det som man ofta gör på en hemmafest, det är ju att när man är värd och värdinna så styr man vilka som ska komma.
Mm.
Om man åker iväg liksom,
på klubb eller,
på klubb eller sådär, då vet man ju inte vilka andra personer som finns.
Så finns det då några risker med de här tillställningarna? Kan man uppleva att man till exempel genomgår saker som man egentligen inte vill? För att det är så höga förväntningar från andra.
Det finns inget måste. Det är naturligtvis ett val du gör själv. och tycker. Vi har en devis som säger man ska alltid prova allting en gång innan man avfärdar det. Och ibland kanske man provar några gånger till. Så kanske man tycker lite bättre om det. Självklart ska man aldrig göra någonting som man går väldigt emot ens egen vilja. Så att du måste, det är alltid ett eget val. Mm. Det finns inget att du måste ställa upp. Du ska aldrig behöva känna det.
Jag vet inte om det är lättare för tjejer att våga pröva. För det är ett väldigt säkert ställe att utöva sin sexualitet och våga pröva på. Jag har ju utvecklat min sexualitet väldigt mycket just genom att man både får respons och sen naturligtvis att det är ett säkert sätt. Oftast på hemmafester då har man en liten presentationsrunda. Oftast är det i samband med att man äter någonting eller så. Och det är ju inte mer än att man ska berätta vad man heter, utan det är mer att kunna ha möjligheten att berätta vad man kanske vill pröva den kvällen eller vad man absolut inte vill vara med om. Så det är ett sätt att liksom presentera sig utifrån att ja, men idag skulle jag vilja pröva det här.
Men skulle du definiera dig som bisexuell?
Jag är bisexuell.
Och du?
Nej, det skulle jag inte göra. Däremot sexuell. Och det upplever jag också många kvinnor gör. De säger jag är inte bisexuell, men jag är sexuell. Så att det, eller situationssexuell kan man säga. Och det tror jag gäller män. Men jag, min uppfattning är nog ändå att det är betydligt vanligare med sex mellan tjejer än mellan killar på swingersfesten. Det är ju mer ovanligt att se det, även om det är betydligt vanligare, tror, och mer accepterat att prata om det än i övriga samhället. För det görs inte. Prata om sexualitet mellan killar när man sitter i mingelrummet och så vidare, vilket jag inte upplever att det görs i andra sammanhang.
Vad tror du det beror på att den skillnaden finns?
Det är jättesvårt att veta vad det är. Om det är...
Jag vet inte om det är på något sätt mer accepterat att tjejer har sex med varandra.
Att det är norm?
Ja, och att killar tycker att det är väldigt trevligt att titta på när tjejer har sex med varandra. De går igång på det.
Fast tjejer går igång på att titta på när killar har sex också. Det vet vi.
Absolut.
Det vet vi, det pratas det om. Och
men jag tror att det sitter liksom så djupt på något sätt. Men som sagt, det är ändå mer accepterat i swingersammanhang.
Definitivt.
Än för man är mer öppen sexuellt och pratar mer öppet om sex. För till skillnad från vanliga fester där det kan ta ett tag att när man har gått igenom väder och vind och arbete och sådana saker spelar egentligen, arbete, vad man jobbar med spelar ingen roll. Här kommer man ju varandra mycket närmare på en gång. För man är oftast liksom avklädd.
För att svingandet överhuvudtaget ska fungera så är medvetenheten om samtycke enormt starkt för alla inblandade.
Och speciellt som du pratade om man leker lite tuffare lekar, lite mer så här rollspelslekar med, som kan vara dominans och dominans och så vidare, ännu viktigare. Gangbangs och så vidare, vad det kan vara. Det måste man ha klara regler. Och grundregeln är ju alltid att den som till synes är den undergivna är ändå den som styr leken. Annars blir det inte bra. Exempelvis tjejen som vill ha ett gang med sätter reglerna. Och de får inte överträdas. Då den personen som gör det får inte vara med eller så bryter man. Det är jätteviktigt. Va? Mm. Och det gäller ju även när två personer leker. Att det måste vara precis samma sak. Mm. Någon säger nej och någon flyttar bort en hand. Det måste man respektera. Och det görs. Det görs. Annars så, den som inte gör det kommer ju inte bli inbjuden mer gånger.
Dessutom påpekar de att de gärna tar initiativ genom mjukare gester för att inte göra någon upprörd. Något som dock inte alla gör.
Det här med att ta på benet är väl egentligen inte något kodord så, utan det är ju mer liksom en, istället för att man kastar sig in och kastar sig på, eller som du ibland, som du har upplevt att du har hållit på med någon och rätt vad det är, så är det någon som kommer och trycker en kuk i ansiktet på kvinnan som du håller på med. Men i så. Och då är det på något sätt att men, även om man kanske, de är ett par och som där Anders har sex med kvinnan, så är ju inte det lika med att mannen i paret ska bara komma och kasta sig in. Nej, för det är ju liksom en lek som Anders och kvinnan har tillsammans. Så då ska man också
fråga om samtycke, det tycker jag också.
Alltså. För det är en fråga om samtycke. Alltså hela tiden respekt, samtycke.
Inga Tidefors, professor emerita i psykologi med inriktning mot sexologi, menar att det största sexologiska problemet är en förlorad sexlust.
Att vi har en tanke om att sexualiteten är viktig, men av olika skäl så orkar inte den. Kommer inte kraften till människor. Och där verkar det som att det är lite olika för olika individer eller par, att lite slå sig till ro med att det inte blir mycket sex. Vi tittar på fredag på spåret och äter något gott istället för att försöka få till sexualitet. Men andra människor som jag tror inte man vet så mycket om vill väldigt gärna hålla sexualiteten levande. Och då kan ju till exempel swingers vara ett sätt, och jag säger inte att det är den enda förklaringsgrunden, men swingers, att vara det och att praktisera det kan ju ändå vara ett sätt att hålla igång sin sexualitet, få den lite mer spännande.
Det är nog mer, visst har vi mer sex med andra än med varandra när vi är iväg, det, naturligtvis blir det så, men det är som att det beror lite på hur kvällen börjar och hur kvällen utvecklar sig. Så är det. Det är ju trevligt alltid när vi kan leka tillsammans och gärna med någon, några andra. Att göra det tillsammans. Det blir lite att dela glädje, dubbel glädje. Va? Så att gärna om vi kan få till det, någon tvekan. Vi kan femkan sänka och kalla vad du vill. Va? Det ger lite extra energi tycker jag.
Menar du att det vanliga är att man går in liksom två och två då, eller?
Det börjar så. Och sen så utvecklas leken alltid. Det, man kan aldrig veta i förväg hur det ska sluta. Mm. Och det är det som är så spännande i det här. Och på återkoppla det vi pratade om tidigare. Att man behöver inte ha mer avancerad sex. För det blir alltid något annorlunda. Det är väl också en viktig lärdom. Man ska inte gå in, tror jag, på en sån här fest och ha förväntningar nu, ikväll ska jag göra det här och det här och det här. För det blir väldigt sällan så, eller blir nästan aldrig så. Och blir det så blir det aldrig så bra som man kanske hade tänkt sig. Men däremot så händer en massa annat som är mycket, mycket bättre.
Trots att de träffar omkring 100 personer om året för sexuella möten, är de inte oroliga för att den andra skulle bli kär i någon annan.
Finns det uns av svartsjuka, så det är väldigt svårt att leva ett sånt här liv. Den tar död på så mycket av glädjen att jag tror inte att man kommer orka med. Om ena partnern i en swingersrelation har för mycket svartsjuka. Så att, nej, det är som du sa, så vi kommer ju varandra närmare snarare. Vi bygger band, vi har ju det här gemensamt. Mm. Vi har ju det här gemensamt intresse, vi har gemensamma vänner som stöttar oss.
Vad gäller sexualitet och sexuell praktik så är det viktigt att det sker i någon slags överenskommelse. Och för det handlar ju hela diskussionen om nya sexualbrottslagen, att sexualitet ska vara överenskommelse. Och det tror jag kan vara för människor en svårighet, både i traditionella monogama förhållanden, polyamori eller swingers. Alltså, är det på bådas villkor lika mycket? Eller vill den ena mer än den andra? Och att där kan vi till exempel i förälskelsen, kan vi gå med på lite sexuella beteenden som egentligen vi inte gillar, men vi gör det för vi vill den andra så väl och är så himla kära den andra. Så jag tänker mig, om man lever ja, exempelvis polyamoröst eller i ett swingersliv, så är det väldigt noga att ha koll på att det är överenskommelse. Så att inte den andra känner jag går med på det, eller det här är något som jag egentligen inte vill, men jag ställer upp på. Så jag tror att titta på maktbalansen i den sexuella relationen kan bli extra viktigt.
När vi var med om det här första gångerna, då var det ju liksom så nytt och spännande, men då var man ju, försökte man ju ta in allting. Nu har man ju kanske hittat sin nivå som funkar bra och så, jag vet inte, men det låter ju så tråkigt, för det, man utvecklas ju hela tiden och man kan tänka ut nya fantasier som man kanske vill pröva på, men jag tror den här nivån från början.
Nej, men det finns ju så mycket man kan pröva på. Det är från rollspel, man kan börja leka med med BDSM-lekar, med pisker och allt möjligt sånt där. Det finns så mycket man kan göra, va? Som jag känner inte att liksom man behöver gå på göra allt på en gång. Och när man vill prova på en sak, så vill man ju liksom känna, är det här något för mig då? Och får jag kickar tillbaka, får jag feedback tillbaka för de personer jag möter? Jag trodde aldrig att jag skulle tycka det var spännande att piska någon. Men när jag får feedback tillbaka från den, oftast kvinnan då, som jag piskar, och jag märker hur hon njuter, så ger ju det mig väldigt, väldigt mycket
positiv feedback. Då är det ju mer som en dopaminkick för dig.
Så blir det.
Utan att ha någon sexuell, alltså sex, utan det är ju snarare liksom interaktionen med den personen som du gör det med.
Ja, men det handlar väl om dominanslekar, liksom att det kan vara orgasmkontroll, det kan vara liksom att styra en person, att dominera någon. Det är väl lite sånt vi har prövat på. Sen finns det ju mera, liksom ännu mer avancerade rolllekar, alltifrån från ålder och så vidare, vad det kan vara.
När man ser filmer, då tänker man ju på så här, ja, nu är någon sjuksköterska här och så kommer doktorn. Det är inget sånt.
Det ligger inte för oss kanske så mycket.
Är det något ni har talat om?
Jo.
Kanske vissa grupper som är ras till
det? Ja, det gör det ju. Det finns ju det. Den kulturen är ju jättestor om man tittar på dagsläget. Och kanske ännu mer bland de yngre än hos äldre.
Mm.
Där skulle jag nog tro att de definierar sig mera, känner mera samhörighet med den typen av sexuellt utagerande.
Har ni något sånt kontrakt mellan er? Att är det så att en vill sluta, kommer båda göra det då? Eller finns det inte ens på kartan?
Just nu finns det väl inte på kartan. Alltså det, vi kan ju naturligtvis hamna i diskussion om vi ska åka på den festen eller göra en familjegrej. Eller om vi ska stanna hemma och måla på huset, eller om vi ska åka på den här swingersfesten. Där kan vi vara oense, va? Men att vi ska leva det här livet,
det ger så väldigt, väldigt mycket energi till allt.
Hur är det då med den mänskliga sexualiteten? Finns det något biologiskt som talar för att vi antingen är monogama eller polyamorösa? Här hör vi Inge Tidefors igen.
Alltså ibland tänker jag att vi blir så präglade och marinerade i olika föreställningar. Så det går liksom inte att skilja ut vad som är arv och miljö. Men man tänker ju sig att från början när vi var nomader, då var vi polygama. Men när vi som människor stannade upp, började bygga oss små boende, började odla, vem ska försörja vem, så växte monogamin fram. Och senare när mannens roll i fortplantningen blev känd, så blev vi ännu mer monogama utifrån någon princip att varje man skulle då försörja den egna avkomman. Så jag tänker vi liksom i vår mänskliga biologiska konstruktion så är vi väl inte monogama. Men samhällsutvecklingen och omgivningen är utformad på ett sådant sätt så att de allra flesta, inte alla, är monogama i kärleken när det sexuella påslaget kommer. Man kan ju älska sina barn väldigt mycket, vänner väldigt mycket. Framförallt kan man älska sina barnbarn hett och innerligt. Och där har vi ju en polygam kärlekskraft. Men när det kommer till att det sexuella påslaget, som i sin tur då också till viss del handlar om fortplantning, så lever ju vi liksom i vår kultur i en monogam föreställningsram som präglar oss.
Ganska vanlig fördom, och den finns ju även inom andra sådana yttringar inom sexuellt, inom BDSM-världen och så vidare, är att swingers bara knullar hela tiden. Man öppnar dörren och sen knullar man och knullar och knullar. Det kanske vi trodde också när vi kom in i det här, att nu ska vi på swingersfest, nu ska det knullas hela tiden. Men det är ju betydligt mer ett socialt liv, ett sätt att umgås. Och det har ju hänt att vi har varit iväg och träffat vänner flera dagar. Och vi har kanske inte ens knullat alls, eller bara någon gång. Så det är, vi är inte kaniner på det sättet som man kanske tror. Även om det naturligtvis är en viktig del, det är ett gemensamt intresse. Va? Men det är så mycket mer. Va? Och det tror jag är den vanligaste fördomen. Sen är det också det vi pratade om tidigare, det här med könssjukdomar. Det är väl också det vanliga, vi sprider mycket könssjukdomar. Men det har ju inte vi sett att det är så. Och som vi sa tidigare, att det, den öppenheten och respekt man har för varandra gör att det är något som pratas om och testas sig, om man säkerställer att man är frisk så gott det går.
Men sen det här med er sexuella relation utanför swingers, alltså en vanlig hemmakväll, eller känner ni då, nej men vi som mätta på sex nu, vi hade det hela helgen, eller hur funkar det?
Nej, vi har naturligtvis en vardag vi är med. Vi har ju olika arbetstider, vi har barn som bor hemma, så det skulle jag personligen önska att vi hade mer, men vi vet ju att det här vardagen kommer före ibland. Det måste vi måste ta igen barnen som vi inte hinner med på helgerna.
Precis. Så att det är ju vissa perioder så kan det ju vara så att inte att man är trött på det, men att man alltså för att man har varit iväg och haft sex så mycket så har man liksom fyllt sig veckans sexbehov så att säga. Utan det är nog snarare att vardagen, hemmavarande barn, olika arbetstider. Att det är svårt att få till livspusslet med det. Men vi har ju ändå vetskap om att det är inplanerat någonting, kanske kommande helg eller helgen efter, så att om man vi är inte så stressade över att vi inte får ihop det.
Tror ni att ni kommer komma till en någon gång i framtiden att ni kommer lämna det här swingers mot för något, som ni säger, just på grund av tidsbristen, för något fördel för någon annan hobby ni har eller något annat ni vill göra?
Jag ser inte det.
Nej, vi har ju vänner som är äldre, som börjar närma sig 70, över 70, som är med i det här, som är med på festerna. De kanske inte är de mest aktiva på festerna, men de är lika välkomna som alla andra. Mm. För det är deras sociala liv. Mm. Så att jag hoppas att vi ska bli inbjudna även när vi blir äldre. Bara för att kunna umgås med våra vänner.
Det är väldigt roligt.
Det är väldigt roligt. Man ska inte dö nyfiken. Och det ger fantastiskt mycket positivt på flera plan. Vi trodde från början att det var det sexuella, men det är ju faktiskt på ett mänskligt, socialt plan som det ger väldigt mycket tillbaka. Mm.
Och vi har inte ångrat oss alls.
Vi skulle ha börjat tidigare.
Ja.
Du har precis lyssnat på avsnittet Vi swingers för alltid. Vill du dela med dig av din livshistoria? Maila oss då på kunskapsstudion@gmail.com.